Hallå, hallå! Jag som sitter framför mikrofonen här heter Anders Andersson och du lyssnar på Att leda hållbarhet med mig och Exceed som håller i detta. Idag sitter jag i Malmö för här ska jag fördjupa mig i en värld som inte jag riktigt är så insatt i, nämligen den digitala. Och där är det så att dagens gäst Mikael Nilsson Pauli huserar i företaget Codexe som han har varit med och skapat. Han är en veteran i den digitala världen och varit med om många revolutionerande händelser i branschen. Jag är säker på att han kommer ge oss insikter i hur Codexe jobbar för att hjälpa företag använda IT på ett effektivt och hållbart sätt. Och jag är ganska säker på att vi också kommer att tala om lönsamma företag kan vara hållbara och om hållbara företag kan vara lönsamma. Och lite annat i denna värld. Jag tror att det kommer att bli väldigt spännande. Hoppas ni också kommer att göra det. Varmt välkomna igen. Hallå, hallå Mikael.
Hejsan, hejsan.
Codexe.
Japp.
Vad är det för bolag?
Det är ett, ja det är en bra fråga för dem eller så. Men vi jobbar ju med det som folk i varje fall kallar IT. Ja. Eller så, digitalisera världen.
Gör världen lite enklare.
Det är vår förhoppning.
Jag kan ju lika gärna gå direkt till den intressanta och lite roliga presentationen om dig på er hemsida. Då står det att du är en digital business pioneer. En digital visionär med människan och resultatet i fokus. Funkar det? Går ihop där? Människan och resultatet?
Ja, jag brukar säga att det är väl den enda vägen. Alltså att göra någon typ av resultat med människan liksom med sig. Annars blir det inte mycket gjort.
Många fotbollstränare som måste tänka så också.
Det är ju aktuellt just nu, mycket med tränare som vi har pratat om en del, men absolut, så är det.
Ja, så är det. Jag fortsätter presentationen av dig det här. Entreprenörssjäl med näst intill oändlig energi. Älskar att utmana det okända och upptäcka det oupptäckta. Internetpionjär med en gedigen teknisk bakgrund och förståelse som älskar att förmedla och översätta avancerad teknik till mänsklig nivå.
Så är det.
Vad härligt, det behöver vi.
Ja, det är ju inte alltid man lyckas, men så länge man har ambitionen och uthålligheten så kanske man lyckas nå fram någon gång med något bra budskap till den.
Ja, alltså jag tänkte, behöver verkligen sådana som du. Men om man återkommer, det var mycket intressant där, men människan och resultatet sa vi. Jag kommer ju från elitvärlden också, där är det ju väldigt mycket resultatet. Och ibland kommer människan inte riktigt med på den resan. Men det kan vi komma tillbaka till. För jag tycker det är rätt häftigt att säga det här med oändlig energi. Men om jag säger så här. Om du får höra någon säga så här. Ja men så är det bara. Köper du det då?
Nej, det är ju startskottet.
Det är startskottet.
Till att sätta igång något tänk kring att är det verkligen så. Jag älskar att ifrågasätta. Jag tycker om att göra saker som folk tror eller bara så. Se om det verkligen är så. Se om det finns en annan väg. Så det blev ju det rebelliska startskottet till att här är nog någonting man borde få ner på. Så nej, jag köper inte det. Det är också därför jag driver eget så många år.
Ja, du var med i Framfab också en gång.
Ja, det var ju lite som att driva eget. För att det var ju en tidig internetrevolution där allting föddes. Och det var hyggligt fria tyglar på det bolaget. Så. Ja. Så det var ungefär som att driva eget. Vi cyklade i korridorerna och spelade spel på dagarna. Men vi satte ju också rätt många standarder för det som alla tycker är självklart idag.
Ja, alltså varför jag nämner det är för att det är för mig som växte upp på 90-talet. Eller var i alla fall med på 90-talet. Och har ju, det var ju en rätt så framtidsfabriken.
Ja.
Som var, blev ju lite, vad ska man säga, det blev uppseende. Väckande för det var så, de snackade om luftslott till slut med aktier och sånt här. Men det var ju, som du sa, ni revolutionerade mycket. Det var mycket i början av internet där man kunde testa sig fram och hitta lösningar. Har det utvecklat dig på något sätt? Eller gjort mycket för dig?
Ja, men det har det. Det ingår ju i mitt DNA skulle jag tro, att utforska det okända och säga. Och sen gillar jag ju det här med, så här, jag lärde mig att programmera för att jag hade idéer kring vad digital teknik, alltså dataprogram eller mjukvara och sedan internetlösningar då, kunde göra för människan. Men eftersom, när jag började där så var det inte så att jag var så mega intresserad av att utveckla. Men jag var intresserad av det man kunde utveckla. Och på den tiden var det inte allmänt så, utan för att kunna prata med de som kunde utveckla så var man tvungen att kunna terminologin och förstå. Annars var man inte med i gänget.
Okay.
Så att få tillgång till deras kunskap fanns bara ett sätt. Och det var att lära sig att utveckla själv.
Okej. Okay. Ja. Så då fick du tänka utanför ramarna ordentligt kan man säga?
Jag fick lära mig att utveckla, vilket var ganska kul. Men jag är fortfarande mer intresserad. Det har jag gjort i många år. Jag har utvecklat i 20 år. Men jag tycker det är intressantare vad man kan göra med det snarare.
Ja, och det är därför också det är intressant att prata med dig här. Och ni på Codexa har ju skapat, som jag tycker, väldigt intressanta grejer med er venture. Mm. Kan inte du förklara vad Codex Venture, säger man det?
Ja, Codex är en förkortning av Codexa.
Jag kunde faktiskt ana det.
Som är en förkortning av något mycket längre som inte vi har tillräckligt med tid i den här podden för att reda ut vad det egentligen heter.
Ja, men då kör vi vad Venture är då.
Ja, kan vi göra. Det är lite vårt sätt att efter många, många år gjort en massa saker åt andra som konsult, så är det ju att vi har startat Venture för att komma in med lite mer mandat, komma in, ta en ägarandel i bolaget för att få mandatet, inte primärt för ägarandelen då. Samlade kunskaper och allt vi har lärt oss med det digitala och se om vi kan utveckla bolag med ännu större nyfikenhet kring hur man kan utmana det etablerade. Okay. Och etablerade företag har ju sina, så att säga, de gör ju också utmanande saker, men de är ju inte lika benägna att ta risk eller prova en helt ny bana bara fullständigt så från början.
Nej.
Så att Venture är ju vårt sätt att efter alla 25 plus år i branschen då, att försöka komma in, ta rollen som CTO.
Gör ni alltid det?
Ja, det gör vi initialt. Sen kan ju bolaget, dit har vi inte kommit igen för det är en ganska ny grej, men om bolaget skulle behöva mer så att säga, så är det ju säkert så att det behöver anställas någon. Mm. Men vi gör det så här att CTO-tjänsten fyller vi med tre personer. Vi har jobbat ihop i över 20 år tillsammans.
Ja.
Så vi tar det ju som en tjänst, CTO as a service kan man säga, åt bolaget då.
Okay.
Så att vi ger ju den rollen. Sen är det jag som oftast står på pappret eller är ute och pratar om det. För mina två kollegor Urban och Per, de jobbar istället. Nej, vad ska jag jobbar väl också, fast jag är mer extrovert kanske. Eller mer,
det är ju den klassiska bilden av en dataingenjör kanske, att man inte är så utåt.
Ja, de är ganska utåt, men de är mer klassiska än jag, för jag är väl fullständigt fel för att vara utvecklare liksom.
Ja, du är ju också, jag vet att du är MFF-nätverk till exempel också. Ja.
Och, jag jobbar ju med att göra MFF även till Skandinaviens mest och bästa digitala klubb. Och det har ju pågått i många år. Det är ju andra saker man fokuserar på också. Men det är fortfarande min ambition. Jag är född MFF och hjälper bland annat dem. Faktiskt andra klubbar också, men de nämner vi inte mina.
Nej, man måste ju jobba för att leva. Men tillbaka till Venture så vet jag att ni har ett par väldigt intressanta igång där. Mylla.se till exempel.
Mm.
Kan du inte säga vad Mylla.se är?
Det är ju ett sätt att erbjuda producenterna, det vill säga bönderna då, i mesta fall, deras produkter på en marknad lokalare tillgängligt för människor. Då. Det finns ju bland annat något som heter Rekoring, som är liksom när man samlar upp lokala producenter och så får andra då som är intresserade av produkterna beställa där. Och då blir det ju inte riktigt så enkelt med hemleverans och annat. Det är liksom massa flydd. Så att vår ambition är att samla det på en marknadsplats. Förena den närproducerade eller de bönder vi har här med kunderna som finns här.
Okay.
För dem att handla mer i säsong. Äta med det som finns just nu. Minska importer. Se till så att vi främjar vårt eget lokala eller nationella jordbruk på ett bättre sätt.
Alltså, detta finns och är igång här. Mm. Hur länge har det funnits?
De har bedrivit sin verksamhet i ett antal år innan vi kom in. Så att, jag vet faktiskt inte exakt hur länge. Men förra året så gick vi in och bygger nu plattform för detta. Hela grejen från scratch.
Så det ska bli lätt att handla. Så det är det. Vem är det som köper av Mylla?
Det är ju, i dagsläget är det ju kanske mer upplysta än andra människor som är lite så mer matkunniga kanske. Ja. Tycker det är fint att veta var råvaran kommer ifrån. Mm. Men det brukar, jag brukar säga strategin i nästan alla avseenden är ju att utgå från upplyst grupp som är en liten grupp, kanske några procent av en befolkning, för att använda dem som ambassadörer till att ta den bredare massan i mitten. Och då ökar man ju sitt, alltså man använder dem som upplysare till andra. Men då måste det vara enkelt, det får inte finnas någon liten tröskel i vägen. Nej. För då kommer människor att gå tillbaka till sitt bekvämliga jag och säga att ja, det var intressant men det var lite för jobbigt.
Ja, alltså det här är ju något för min mamma eftersom hon är gammal lantbrukare och mina föräldrar var det. Och då, hon äter ju morötter nu och inte sallad till exempel på vintern. Utan liksom. Så gör man.
Mycket rätt liksom. Mm. Sen finns det ju en annan underton också, men det behöver vi inte gå in på så mycket. Men det finns ju aktörer idag på marknaden som kanske inte är alltid 100% schyssta mot sina producenter. Nej. Så att det är ju också att ge dem en bättre och enklare att få ut sina produkter så att producenten får liksom, ja, den positionen de förtjänar att ha i kretsloppet helt enkelt.
Mm. Ja men bra, det är ju verkligen så. Det blir cirkulärt på ett annat sätt då också. Yeah. Man får det nära. Sen har du en annan, på tal om cirkulär, så Clean Loop.
Ja. Yeah.
Det är också ett intressant företag.
Ja, yeah, det är ett återvinningsbolag från Kanada som heter Clean Industries. De har ett världspatent på en metod att återvinna däck till 100%.
Till 100%?
Till 100%. Okay. Så det som händer är att man tar ett använt däck och kör in det i deras process. Mm. Och ut kommer det två olika oljor, fiber och stål. Så att det är, och kol, carbon black är ju den största grejen då. Okay. Så det är nya råvaror som man kan använda till att producera ett nytt däck. Men man kan också använda det till att producera någonting helt annat. Det behöver inte vara kretslopp kring däck.
Nej. Vad har ni gjort där för...
Nej, då är det så att de har ju full koll på sin... Jag har fått läsa deras patent. Det var inte så roligt, så att jag lät bli. Men det vi är experter på är ju att bygga digitala lösningar. Att utforska det som inte finns. Så att det vi bygger är ju en plattform för handel av begagnade däck. Så, och en handel av att köpa råvarorna ifrån processen.
Ja, precis. Ni får återigen uppmärksamheten att riktas till rätt ställe.
Och det vi tillför i det också är att... Vi lägger till ett bevis. Därför att det kommer att bli väldigt viktigt för företag att visa att man gör rätt. Och vi gör rätt. Vi har inget att dölja i Clean Loop. Så att allting kommer att distribueras ut, datan av det, i en blockchain. Blockchain som är distribuerad ut. Så att inte det är Clean Loop som liksom är garant för att det går rätt till. Utan vi kommer att visa att det går rätt till. Okay. Så där kommer koldioxidavtryck på transporterna att finnas. Det kommer att finnas produkternas egenskaper och alla kedjor i hela kedjan är obrutet. Då. Och det är det som blir, någon gång så förhoppningsvis kan det ju bli en helt sluten cirkel, en loop.
Ja det är det man hoppas. Det där. Och det som har pratats mycket om för de här senaste åren, som när jag har börjat uppmärksamma det här med arbetet med sustainability och hållbarhet, det är ju greenwashing. Hör man inte lika ofta längre som man gjorde i början. För det är sånt som man förhindrar genom att visa det transparenta där. Och...
Det är inte alla som vågar det idag. För att man har kanske något att dölja. Vad vet jag? Jag tänker inte sitta och anklaga någon. Men det kan vara så. Men det kommer ju antagligen bli helt totalt liksom, överlevnadsmässigt, så kommer det att vara liksom att du måste visa att du har gjort rätt, hoppas jag, i framtiden.
Ja, men det kommer det.
Och då kommer det ju bli en överlevnadsinstinkt, alltså att faktiskt göra rätt och sen dessutom vara noga med att bevisa det för alla som ska köpa din produkt.
Jag tänker det här med företag, för det är också något som du gör, att man är lönsam företag men också hållbart. Det är inga problem nu för tiden.
Nej, jo, det kan det vara om man tänker i ett lite kortsiktigt perspektiv. Tänker jag, det kan det absolut vara. Det kommer att kosta lite extra för att det är dyrt att göra rätt nu. Mm. Men i långa loppet, det finns ju företag som amerikanska datortillverkaren med ett äpple på. Som har kört sin grej och nu köper ju folk deras produkter utan att ställa frågor på vad det är för produkt egentligen, för att man har ju bevisat att man står för någonting riktigt. Så ett långsiktigt strategiskt perspektiv för alla företag så är det ju bra att vara med tidigt på detta. Mm. För att de bolag som gör rätt och visar det så tidigt som möjligt kommer att tjäna mer pengar än de som inte gör rätt.
Ja.
Det var i alla fall min både förhoppning och den dröm jag vaknar om den är en dröm. Men jag tror på detta, 100%.
Ja, men det tror jag ju också så. Som jobbar med att intervjua folk som pratar om hållbarhet. Det är ju ändå, det finns ju ett hopp trots allt.
Ja.
Och ofta är det faktiskt privata sektorn som driver det här. Fruit Company som Forrest Gump sa, ja, till exempel. De har ju, Bill Gates har ju gjort enormt mycket för världen.
Ja, det är ju en stor idol, du vet, så att bli världens rikaste person och sen bestämma sig för att ta med en massa andra som inte var världens rikaste men kanske 2-3 eller vad de är på listan.
Mm.
Att få dem med sig att ge tillbaka perspektiv tycker jag är storartat.
Ja.
Sen är det inte alla av oss som har de summorna, då kan man ju försöka ge tillbaka med någonting annat.
Ja.
Och vårt sätt i bolaget är ju då att använda den kunskap vi har samlat på oss under de 20-25 år vi har jobbat med detta. Och se om vi tillsammans med någon som kan sin sak kan tillföra vår sak. Och då få en utväxling och faktiskt göra dels en payback till världen, alltså en legacy. Men att använda det som vi kan bäst istället för att göra någonting annat som också är hedersvärt. Att leverera hjälp till någon, cykla dit med det eller vad det nu kan vara. Liksom.
Mm.
Så är det så, men det som vi i professionen kan vi använda det. Och dessutom då få någonting bra att hända, så tror jag att det är det smartaste och hållbaraste sättet att utnyttja det man har lärt sig under sitt yrkesliv.
Ja, för jag tänkte fråga dig, eftersom jag vet att du brinner mycket för det här, vad som får dig att motivera dig själv och även andra för att driva verksamheter som också förenar den här ekonomisk framgång med hållbarhet.
Ja.
Vad är det som driver dig där?
Nej, det som driver mig är att jag alltid tänkt att nästa generation ska få det lite bättre. Och så har det ju varit ur de mättal som tidigare har använts eller som kanske fortfarande används. Och de mättalen är enbart konsumtion. Det vill säga att BNP i ett land är ju hur mycket de konsumerar om man hårdrar det stenhårt. Nu behöver inte alla nationalekonomer ringa upp och säga att det finns andra parametrar. Men om man bara förenklar det. Och då är det så att egentligen är det ju inte kanske det som är viktigt. Och att driva liksom det här till att världen faktiskt måste finnas kvar och att den borde vara ett bra ställe för alla de som är här. Det är liksom det som driver mig rent allmänt. Och det är inte bara mina barn, det är liksom alla andras barn som ska ha det här. Det är ett arv som inte vi kan sitta och förbruka.
Nej.
Vi behöver förvalta det åt dem så att de har någonting bra att ha. Vi behöver också uppfostra dem till att göra det bättre och smartare än vad vi gör det. Och det hoppas jag att vi kan komma till. Och då är det ju det att då ge tillbaka genom att försöka vända på liksom trenden eller så. Och det var det jag skulle säga med mätetalen då. Tillgång till friskt vatten, friskhet, glädje, tillgång till natur. Liksom. Alla de här värdena borde få ett mycket högre värde än rena pengar. Men så länge pengar är, så behöver de också finnas med i bilden. Och man kan tjäna mycket mer pengar på att vara hållbar för varje sekund som går.
Ja, det är ju en stor omställning som krävs att göra för speciellt oss som lever i västvärlden här.
Ja.
Vi har ju, vad var det vi sa, det är fyra planeter som vi har som vi lever för nu, om man säger. Så det är lite tufft.
Det är tufft, men det är också det som gör att vi borde ta vårt ansvar mer, och det är det jag tänker att vi ska försöka göra. Men det är också det är så skönt att försöka göra det i någon form av praktisk handling. Istället för att prata om bara eller greenwashing eller den snygga rapporten och visa upp, utan om man faktiskt kan sätta det i praktik, stort eller smått, så det känns det ju så sjukt mycket bättre.
Du har ju visat det också när du sa du var MFF-supporter, men du har ju cyklat till bortamatch.
Ja.
Och det var inte till Trelleborg.
Nej.
Berätta.
Ja, det var över en speciell sportdryck som finns i fat. Men då bestämdes det att vi skulle ta oss en liten tur och se om vi kunde. Vi höll faktiskt på att träna inför ett Ironman-lopp.
Eller på Ironman också.
Ja, just det. Så det är så. Så lite så.
Oändlig energi, var det det stod i början?
Ja, jag brukar säga att jag har ett inbyggt kärnkraftverk. Det är inte så jag brukar säga det, men det passar bättre i den här podden.
Ja.
Men det är ju så, ja, det finns massor av energi. Och det måste man ju få utlopp för.
Ja.
Så då passade det väldigt, ja det vet jag faktiskt inte om det passar bra någon gång. Men det var så att Östersund hade gått upp i Allsvenskan. Och egentligen bara var det att vi skulle cykla till Sundsvall. För det var ju de som var i Allsvenskan just då. Så gick Östersund upp och då vände vi lite på det och sa att vi måste ju välkomna alla nya till Allsvenskan.
Ah.
Och då var det ju de som gick upp där. Och så då cyklade vi dit på 6 dagar. Precis. Och jag tog med min kollega vid tillfället och min kompis Daniel. Så att han fick tjänstledigt, eller om man nu ser det, för att cykla upp. Han hade inte så mycket val. Men så vi cyklade dit och blev supervälkomnade av hela staden. Du var ju där också.
Faktum är att jag var där och jobbade med tv. Så jag hade ju fått höra detta också. Så vi filmade när ni kom in och sådär också. Kommer jag ihåg. Östersund, det ligger väl 18 mil längre norrut än Sundsvall tror jag. Eller snett upp där.
Vi hade dessutom, men vi tycker om människor och tycker om att förena. Så det var förena supportrar-grej också.
Uh-huh.
Så vi sa att vi cyklar förbi så många allsvenska klubbar som möjligt. Så vi drog inte ett rakt streck till Östersund. Vi cyklade utom Hisingen i Göteborg, rakt in i landet förbi Jönköping, Örebro. Så att det blev 136 mil istället för vad nu fågelvägen eller bilvägen är. Då.
Alltså.
Och det var lite roligt där när vi kom dit blev vi intervjuade av deras affärsnätverk. Vi är ju, som du sa, i nätverket också. Då, så sa de att vi hade ju hittat på då att vi cyklade och välkomna alla klubbar. Det var ju en efterhandskonstruktion.
Ja,
men ändå. Men då så fick ju Daniel frågan om vad vi skulle cykla, vem vi hoppas på nästa år. Och då sa han Trelleborg innan om han avslutar frågan. Han var lite trött på att cykla så långt tror jag.
Ja, det kanske var det 3 mil lagom.
Ja, och då var det ju så att de gick ju faktiskt upp sen något år senare. Och då fick vi med oss, jag tror vi var nästan 80 cyklister. För då hade ju alla under åren hade sagt till mig att jag vill hänga med någon gång, du vet hur man kan säga.
På tal om Forrest Gump.
Lite så.
Vi fick följare.
Ja, så blev det. Ja. Vi har 1800 följare typ på Facebook i den här idiotiska grejen. Nej, men det är roligt.
Yeah.
Vi cyklade till Sundsvall, eller jag cyklade till Sundsvall året efter med någon annan. Men till Trelleborg var det roligt, för då var det dags att casha in alla löften alla hade gett till oss. Ja, då hänger vi med. Så då var det bara att ta telefonen och mejlet och slänga ut. Så vi blev många nu.
Och det där är ju väldigt hållbart att cykla.
Ja.
Men där kan man kanske också få med sig lite på det där tänket också. Att folk inser att på ett annat sätt vad man kan göra.
Ja.
Också människan. Det är ju socialt. För du sa ni åkte in om andra klubbar och man träffar. För jag förstår att du är en människomänniska.
Mm.
Och tycker om att få energi av människor och påverka. För hållbarhet är ju inte bara, man tänker alltid på naturen och rädda planeten. Men det är också ekonomi och social hållbarhet.
Definitivt, och det, liksom alla initiativ startar ju någonstans ifrån människan.
Mm.
Än så länge hoppas jag att det fortsätter så för AI och alla andra. Men ändå, nej, det utgår ju från människan, så att en människa liksom är i rätt ordning själv, så har de också energi till att tänka klart och komma på bra saker och driva liksom genom saker.
Du drivs av det också, att man ska ta hand om sig själv så man mår bra.
Ja, liksom det här att när man sitter på flygplanet och de säger att man ska ta på syrgasmasken på sig själv först innan man hjälper andra.
Ja.
Det är så, man behöver inte alltid, det är motsägelsefullt, men man måste inte alltid göra rätt själv. Men man borde i varje fall inse vad som är rätt innan man kan ta hand om någonting annat.
Mm.
Så att vara i full, alltså att vara liksom, ja vad ska man säga, i form, man behöver inte överdriva. Men att vara liksom i ordning så man kan tänka klart tror jag är en viktig sak. Så att man har energin på rätt ställe. Liksom.
Mm.
Sen är det ju olika, vi är olika alla och alla har inte förutsättningarna och så. Men det är ju bra om man är hållbar i sitt eget liksom, leverne också på något sätt.
Ja, absolut.
Sen tror jag att det är, bara säga det också, det får inte bli för pretentiöst. Alltså jag tycker inte om yta.
Nej.
Så att det här med liksom så att jag ska vara så 100% fel, det kommer ingen att kunna vara. Så det blir ohållbart i sig att försöka liksom leva ett liv i, tror jag då. Alltså jag tror det blir, vi är människor och vi är lata på något sätt i natur, eller av naturen.
Mm.
Så att göra lite mer rätt, att se om man kan hjälpa fler att hitta liksom rätt förenklade. För vi är också lata, så att om vi förenklar saker så kan det vara. Men det är en sak som liksom, det är en sak som driver mig att se om man kan hitta en enkel lösning. Pusha på.
Ja, men, gör du det i allting? Inte bara i vad det gäller sig med teknologi eller med internet och data. Utan du gäller som människa också att du tänker den här, varför bygger de på det sättet? De kunde byggt annorlunda, men ja. De hade använt längre spänkar och så.
Det går aldrig ur mig.
Nej.
Nej, jag, det är exakt så. Jag har många saker varje gång jag är någonstans i vilket sammanhang som helst. Jag tycker det var, jag själv skannar inte mina varor, har jag inte gjort i butiken. Nu handlar inte jag så ofta, men det är en annan anledning till det. Men ändå, ja, det är dåligt. Det är ohållbart, men ändå. Nej, men jag ska säga, det är sån grej. När man kommer in där så ser man att någon har köpt in en hel plastvägg med liksom, eller med grejer och en helt egen stor apparat man ska checka in från en hylla. Och så kommer jag där och så har jag redan en supervass telefon i fickan som är smartare än mycket annat. Då checkar jag ut en apparat ifrån en grej där och springer runt på den. Mm. Så av den anledningen så det stör mig så mycket att man inte implementerar en enkel app som jag kan använda. Som dessutom har kunnat vara supermycket smartare. Inköpslistan som hela familjen har bidragit till. Den har kunnat hålla ordningen i vilken ordning sakerna finns i butiken. Så jag handlar i rätt ordning och slipper springa runt som en skullad iller mellan hyllorna. Liksom, allting hade varit så mycket enklare. Jag behöver inte ens ta fram ett betalkort eller någonting. Jag bara blippar ut med min telefon.
Men har du inte varit hos de stora grossisterna?
Det är lite anledning till att vi har startat Venture. För att i alla år, vi har ju jobbat med consulting, det gör vi ju fortfarande, så är det ju jättemånga sådana här grejer där det är hyggligt svårt att få gehör för en idé. Mm-hmm. Så att, det var det jag menar lite med Venture, att ibland, det som vi ser nu är att man måste gå in själv och ta rollen som driver det. Därför att det kan vara väldigt svårt att få igenom det. Och om man pratar med folk, speciellt större företag som har sina personer och organisationer för var sak som sägs. Så kommer man in med en sak som är lite barnbrytande på bredden så är det liksom ingen ansvarig förutom den som är högst upp. Mm. Och sist jag ringde Rasing och ville ha ett möte så hade han inte tid.
Du har hans nummer.
Nej, det har jag inte. Men jag har faktiskt träffat den en gång. Men det är en annan sak. Nej, men jag bara...
Ja.
Ja. Så att vi försöker verkligen, men det är svårt att göra detta. Det är liksom...
Men jag förstår, för att ibland tänker man att de stora företagen, som du sa, Bill Gates och Apple och det här liksom, att de bara gör för att de har, men de är också extremt stora. Men klart, sådana här stora företag i Sverige, det kanske inte är lika nej. Mycket innovativt. Alltså.
Nej, men det är ju lite svårt. Alltså jag tänker så, nej, och det är väl lite det också att vissa, utan att nämna någon så, men vissa företag hamnar ju i en sån här grej att det är ju alltid någonting som är akut, känns det som.
Ja.
Så att man har just nu fokuserar vi på detta. Det behöver inte vara släcka bränder, men just nu är strategin att göra detta.
Ja, okay.
Och så hamnar någonting, och nu är ju just hållbarhet väldigt högt upp i strategin på agendan hos företag. Så just nu är det ju kan man ju jobba med den saken väldigt mycket, tror jag.
Mm.
Men om liksom, jag bara försöker jobba en annan fråga nu som kanske också är viktig, är tuffare. För man mäktar liksom inte med, känns det som, ibland. Alla områden som ska göras. Liksom. Men just hållbarhet är ju lite som, jag brukar säga så, företag som vill ha en digital strategi. Och då brukar jag säga, nej, det ni vill ha är en tillräckligt digital strategi. Er strategi måste vara tillräckligt digital för att annars är ni inte i nuet.
Nej.
Så, men det är inte två saker. Och det är likadant med hållbarhet. Det kan inte finnas en hållbarhetsstrategi som är skyldig från företagets strategi, enligt mig då.
Nej.
Utan det är en strategi som är tillräckligt hållbar.
Innan så har vi ett företag lönsamma och hållbara, och man kan vända på det, har du sagt till mig tidigare också, att företag är hållbara och lönsamma.
Ja. Och jag tror till och med framöver så kan man inte vara lönsam om man inte är hållbar. Men det är ju nästa level, så att säga.
Mm.
Men jag tror att det är så här, om man skulle starta ett företag, vilket jag hade min ena son i bilen en dialog kring, så är det så att ja, men det måste också vara bra. Och den inställningen, i varje fall i vårt land, känns ju som en lite bredare utbredd bland nästa generation. Så jag checkar den rutan att nästa generation kanske är lite bättre ändå. Och det är bra.
Ja.
Men de är lite så här, men tänk på att någonting ska ju också vara, alltså fungera. Det kan inte finnas en massa, liksom, vad ska man säga, lik på vägen eller brända. Liksom, det funkar inte. För det kommer att uppdagas. det kommer att ge en dålig liksom, försäljning. Mm. Så att jag tror tvärtom att bolag som satsar jättemycket på att göra hållbara saker kommer att tjäna mer pengar.
Det är som du säger, den nya generationen, de tänker mer på det, så de kommer att kräva det.
Och det är ju den nya kundgruppen, det är också de nya beslutsfattarna. Så att det är lite så här, det är ju liksom dags för oss någon gång att inte vara där längre. Och då tas det nu över av de människorna som, ja, som förhoppningsvis tänker lite smartare.
Ja, vi får hoppas det, för att vi ska ha, man blir lite negativ ibland när man hör nyheter om världen. Men jag tänkte, på den här Venture så har ni också en annan med, där man ser på tal om nya anställda och så, med matchning av arbetsgivare och arbetstagare på ett lite annorlunda sätt. Kan du inte berätta om det?
Jo, det är också en del av hållbarheten. Det är ju dels att det finns människor som är utanför arbetsmarknaden men som har egenskaper, till och med utbildningar, men de har framförallt egenskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Men det finns inget modernt sätt att det här som vi kallar kanske då soft skills eller dina egenskaper, din talang. Det finns inget, med arbetsmarknaden går väldigt mycket ut på att man har en utbildning, ett CV och en meritlista. Det är ju inte så lätt om man inte har den från början. Då. Dessutom har man kanske ett CV som är inom ett område, men man har inte kollat vad det är för människa. Så den här människans egenskaper hade kunnat passa på ett annat ställe. Inte just i den titeln eller rollen som man har haft tidigare, men i det här, på det här jobbet. Så dels handlar det om hållbarhet utifrån att, eller liksom att få mer människor, ge dem möjlighet att göra någonting bra baserat på deras skills, inte bara på deras liksom utbildning eller så här. Okay. Och den andra delen i det är ju att det finns alldeles väldigt, väldigt många människor som jobbar med något som de inte tycker om. Det är typ 2 miljoner, hörde jag en siffra i Sverige, som gör något som de inte vill. Det kan ju vara så att 1 miljon sitter på de andra 1 miljons jobb. Jag vet inte. Men om det är så byter de jobb, så blir alla lyckliga. Och lyckliga människor mår bättre. Och människor som mår bättre gör bättre. Så det blir ett väldigt stort kretslopp i att de människor trivs med sina liv. Så kan man ha energi nog att göra någonting bra för resten av det yttre där ute. Men Bazoom då, som det heter, är ju ett sätt att modernisera hur man får ett jobb. Och försöka ta bort bara det här stereotypen som har funnits.
Men har ni fått mer företag på detta då, som vill anställa?
Det finns kontakter i företag. Det är en helt ny start där vi håller på. Vi håller på med en investeringsrunda när som helst. Så att, och där finns jättestora namnkunniga svenska bolag som är jätteintresserade av det vi gör. Så att det kommer att bli en intressant grej.
Ja, för det låter väldigt intressant. För det är ju som du säger, CV och utbildning. Men idag är ju världen lite annorlunda än den var för 100 år sedan.
Och för många av oss, nu ska man ju inte tro att alla jobb är så bara för att vi sitter framför datorer, eller jag i alla fall hela dagarna, men vissa jobb är ju inte nationella eller så här, man kan ju faktiskt vara var som helst. Inte alla har den lyxen eller hur man nu ska se det, men de som har det har ju en global marknad som sin arbetsplats. Och det är också något man kan utnyttja, att jobbet behöver inte finnas här och du behöver faktiskt inte flytta dig för att göra jobbet i vissa fall då.
Men kan du ge mig ett exempel där, för jag blev lite så nyfiken på detta. På någon typ eller karaktär som skulle funka i det här.
Men
jag tänker så här, en som inte får något jobb, har gått arbetslös i 2 år, och så kommer han och så säger han, ja men jag är otrolig på att prata med folk eller på... Ja.
Vi har, i den här idén har vi ju inte bara liksom tanken kring att göra det här och mäta dem, utan vi har också ett samarbete med psykologisk metod som gör personlighetstest, eller vad man ska kalla det då. Okay. Och det, tanken är ju att du ska få möjlighet att få ett svar på dina egna egenskaper. Jag har ju anställt väldigt många utvecklare i mina dagar och kan säga att väldigt många, eller inte väldigt många, men en del av dem kanske aldrig skulle ha blivit det. Okay. Precis som inte alla kan bli fotbollsproffs, så har man kanske inte rätt talang, eller vad man ska säga, för att det ska vara enkelt att göra jobbet. Ja. Och då sitter man ju och har det jättejobbigt. Ja. Men det betyder ju inte att IT-världen är stängd för en. Om man hade valt att vara liksom projektledare eller någon annan roll i det, så hade ju livet varit enklare. Så det finns ju folk som är utanför som inte får jobb, kanske på grund av språk, namn eller så. Det kan man ju också plocka bort om man vill. Kan man ju ta bort den delen ur ansökningen eller så att den inte är relevant. Det får ju vara upp till de som använder tjänsten på något sätt, tycker vi. För vi tycker inte om att peka pekpingarliv eller så. Men det som är att det finns ju en marknad, det är liksom, vi vill ju att det ska vara intressant för båda parter, så att det är den som ger jobb och den som vill ha jobb. Det är ju det som är. Så att ju fler människor som är, och det är också så här att det inte handlar inte bara om att ge arbetslösa jobb. Det handlar ju om att ha hela ditt, vad är nästa steg, eller sitter och där. Du kanske ska lämna ifrån ditt jobb till någon annan som då får ett jobb. För att det jobbet
många
du lämnar.
Sitter nog lite för länge.
Exakt. Och du kanske sitter överkvalificerad. Ja. Så du borde gå vidare och göra så, och då släpper du in någon som är mindre kvalificerad till att göra ditt jobb. Ja. Också ett kretslopp och allting.
Ja, men intressant. Men då, Mikael, kan du ge några tips till företagare och företag som är lite i den sitt som du är, hur man ska tänka? Man vill få det effektivt och hållbart.
Mm. Alltså det jag tänker, och det är ju jag är ju lite jävig i min profession. Jag tror ju att väldigt, väldigt mycket kan lösas med en digital service. Någon typ av självservice eller någonting liksom, där man kan se över saker. Det som man kan göra, det vet ju de flesta idag, men om man samlar data på saker så alltså att man har vetskapen om det, så finns det ju väldigt mycket man kan göra med att analysera den datan. Med rätt input ifrån någon som kan sin bransch och med någon som kan data och analys, så kan man ju titta i datan och hitta intressanta saker som kan förändra ett beteende eller en transport till och från någon, eller kan man samla ihop det. Hålla det i en bil. Kan man köra bilen fullt tillbaka också med pallar eller något? Alltså,
så tänker ju många idag. Exakt. Men de kanske inte kan bli effektiva. Men det kan man bli med data.
Jag tänker att man kan bli det med data. Data ljuger sällan, om man säger så. Så man kan ju säga sanningen. Man ger ju sin tes till data, alltså sin input. Och sen så kan man ju läsa ut hur det, i många fall kan man läsa ut hur det faktiskt är. Sen tror jag också man kan använda, liksom, eller det vet jag ju för det hör jag hela tiden, digitala lösningar kan ju skapa nya möjligheter. Dels nya affärer, men också skapa nya beteenden. Alltså man hittar en sak som man kan sköta med ett system. Ja. Så att man kan liksom se att det händer på rätt sätt och man kan mäta. Jag skulle säga att det finns inte en enda verksamhet som jag har kommit i kontakt med där det inte finns förbättringsmöjligheter. Där det inte finns någonting man kan antingen skapa bättre affärer av, eller en smartare affär av, eller en effektivare vardag. Så jag tror så här att våga ta hjälp av någon för att titta på det med nya ögon, se möjligheter, lyssna på varandra. För att jag tror att giftermålet sker ofta, eller jag vet det, innovation och de fantastiska idéerna sker väldigt ofta när två helt olika kompetenser sammanförs och är villiga att både lyssna och prata med varandra. Det är där det händer riktigt stora grejer. Och jobbar vi alla i vår nisch i vår bransch, så får vi aldrig något, nästan, vi har mycket svårare att få nytänk in i det. Så att det är ju något av det roligaste jag vet med mitt yrkesliv. Vi jobbar ju med alla typer av branscher. Och det är väldigt ofta man kan ta en vetskap eller en kunskap från en bransch som är helt ny för annan bransch. Och säga, men du, om man skruvar den lite, hade inte det varit intressant för er? Och det är det väldigt ofta. Så jag tror att tipset är så att röra sig lite utanför sin bransch. Våga ta ett samtal med någon som kommer med utifrån. Umgås med hela liksom, spektrat av det. Och inte liksom, isolera sig till sin grej. Att vara lite mer öppen för att det finns kanske lösningar någonstans.
Ja, men alltså, vi kunde sitta och prata länge, men nu får det räcka.
Ja.
Vad roligt att prata med Mikael.
Men tack detsamma.
Och så lycka till med fortsatt arbetet.
Ja, men tack detsamma. Det har också.
Tack. Och det var allt för denna gång, mina vänner. Jag hoppas såklart att ni tycker att det här är intressant att lyssna på. Och gör ni det, och kanske har några egna förslag på någon som skulle vara intressant att lyssna på, som jobbar väldigt mycket med hållbarhet, så hör av er till oss. Vi finns på info@exceed.se. Skriv in med förslag så blir vi tacksamma och glada. Tills nästa gång, ha det fint. Hej!